Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Någonting om aktier. Mitt namn är Max Gerda och tillsammans med min poddpartner Tim Hansson. Hej allesammans. Ja, nu märker jag att Tim, det kommer ett idel tystnad från hans hörna idag. Det är för att han hade tydligen någon viktig prestation på jobbet, så han kunde tyvärr inte närvara för den här inspelningen. Men jag kommer dra den här skutan själv och jag tror faktiskt det kommer bli helt okej. Men det innebär egentligen kort och gott att introt kommer inte bli lika roligt och intressant som förut. Idag är det den 5 juli. Vi spelar in det här lite i förväg. Egentligen med syfte för att vi ska försöka också få lite god semester. Så vi bygger upp oss en liten pipe av inspelade avsnitt. Men vårt mål är ju självklart att komma med så färska nyheter som möjligt. Och gällande nyhetsvägar, det har hänt en del idag. Det är ju 4 juli igår, åkte fastighetsbolagen på en jäkla smäll till. Både Balder, SBB och Wallenstam ner kraftigt i handeln. Men ja, annars blir nyheterna blir lite förlegade till det. En sak jag måste följa upp på är gällande förra veckans avsnitt, så snackade jag en del om rysk olja och hur Ryssland exporterar. Jag kollade upp det och enligt Kepler Finance så exporterar till och med Ryssland mer olja nu än tidigare. Då är det detta siffror jämfört då med februari-siffrorna för rysk export. Europa har ju minskat sin nettoimport av rysk olja och gas, medan Kina och Indien då markant kraftigt har höjt sin import av olja. Indien har mer än 10-dubblat sin import av rysk olja. Och de belyste ju även problematiken sedan då med att se efter Indien har köpt in oljan och de har raffinaderat oljan och kan egentligen då sälja oljan. Nu blir det, det får man ju diskutera hur white-labelad den färdiga produkten egentligen blir. Men problemet är detsamma, att vi får rysk olja som raffineras i Indien och sen säljs vidare där genom och går på så vis runt de här embargosen som är inplacerade på Ryssland. Ryska oljepriset, eller ja, oljepriset i sin helhet är fortsatt väldigt högt. Och detta är ju högst intressant och relevant för egentligen dagens avsnitt. För det här är ett bolag som hjälper andra bolag att minimera på sina bränsleutgifter, kan man väl säga. Och bolaget är inget mindre än E-Tech här från fina Göteborg. Och vi fick en liten sneak peek av det när vi hade Clementina på besök. Men jag har faktiskt med mig någon här idag som kan presentera caset ännu bättre än varken jag eller Clementina gör. Så att jag tror vi lämnar det bäst över till honom. Med det sagt skulle jag vilja introducera Filip Chaban. Hej Filip.
Tjena, tjena Marcus.
Hur är läget?
Ja, alldeles utmärkt. Alldeles
härligt, utmärkt. Härligt. Mm. Det är tisdag. Hur känns det?
Ja, det är en tisdag före mångas ledighet, va? Så att lite pressure på att få ordning på mycket som ska göras innan folk försvinner iväg här. Men vi känner oss väl förberedda för ledigheterna nu. Hoppas vi att vädret är med oss också.
Visst är det så. Blir det någon semester för Itex börs-vd då?
Ja, det blir det. Absolut. Det får man ju se till att ta sig, om inte annat, för att orka med resten av året. Sen är man väl alltid med i matchen på något sätt om det behövs. Vi lever i en internationell marknad, så att juli är inte någon lugn månad för kunder och så vidare, utan det är snarare senare delen. Och ska vi prata om våra asiatiska vänner så är det aldrig ledigt i princip, så att vi har vant oss att hålla saker och ting flytande ändå.
Ja, visst är det så, visst är det så. Men är du här från Göteborg eller hur ser det ut?
Nej, jag är uppvuxen i Östergötland, i Motala. Och sen har jag gett mig ut i världen och pluggat till civilingenjör med bas i Luleå på Tekniska högskolan där. Och sen ner i Frankrike en sväng och faktiskt iväg även till Spanien. Så att jag var iväg ganska länge för att samla upp mina ingenjörspoäng i många olika länder och kulturer i olika språkkategorier dessutom. Så att det var en annorlunda utbildning, men väldigt givande.
Jag kan tänka mig att det är väldigt hälsosamt i dagens läge med tanke på er liksom kundstock. Den är ju långt ifrån svensk, va?
Ja, det finns ju inget färgbolag i Sverige av rang när det kommer till kommersiell shipping. Så att det är helt rätt som du säger. Sen skulle man... Om man hade vetat att det här yrket kom åkande skulle man ha tagit en portion japanska, kanske kinesiska också för att hänga med, men ja, man kan inte ta allt, man kan inte tänka på allt heller.
Nej, visst är det så, visst är det så. Ni börsnoterades här 2018, men jag misstänker att bolaget sträcker sig mycket längre så. När startade ni igång skutan?
Ja, jag är inte del i startandet och sjösättningen av skutan alls, utan det här är ju fantastiska forskare på framförallt Göteborgs universitet som fick i uppdrag att tänka igenom helt andra möjligheter att skydda våra båtar från marin påväxt i en tid när många andra substanser användes som snabbt förbjöds från världsmarknaden. Och det där gänget var begåvade på många olika sätt och kreativa när de väl kom ihop och fick då upp den här väldigt unika lösningen, som en tankebana i alla fall, kring hur man kan lösa problemet där man med en liten sofistikerad molekyl lyckas påverka beteendet snarare än att döda målorganismerna. Och på den vägen forskade man vidare och så hittade man vår molekyl då, som vi kallar för Selectope. Och det här var år 2000 för övrigt som första patentet togs.
Mm. Okej, okay. Ja, så det är ju 22 år gammalt nu då, i princip.
Mm, korrekt.
Det är ett gammalt bolag, det är ingen... Ingen litet bolag det här inte. Men du, vi fick ju faktiskt en liten... det var egentligen hur vi kom att snacka om Itech tidigare var ju egentligen bakgrunden lite till var det här Selectope kommer från. Kan inte du berätta lite? För det är ju inte vilket ämne som helst så sett.
Nej, det är det inte. Som jag var inne på så är det ju ett... Det finns ju liksom en läkemedelskoppling till hur man kom fram till det här. Man försökte... förstå fysiologin på havsturpans larver som var ett av de stora problemen och är ett av de stora problemen, både småbåtar och stora båtar. Och så lyckades man då förstå att det fanns en receptorstruktur hos havsturpanen som man skulle försöka stimulera och utan egentligen kanske veta allt vad som skulle ha hänt när man stimulerade den med olika molekyler. Så fick man i alla fall ett väldigt intressant gensvar med den här molekylen att när havsturpanen är i kontakt med den så stimuleras ett simbeteende, nästan till ett hyperaktivt stadie under en viss period. Och under den perioden så kan man ju omöjligen sätta sig på den ytan man hade tänkt. Och alltså lämna de ytan och far vidare till andra ytor. Konkurrerande fartyg till exempel. Eller andra ytor någonstans i havet.
Det är ju jättebra att få dem att gå till de som är målad med fel färg så att säga.
Exakt. Men det här var ju en unik approach från början, att ens tänka i alla de här olika banorna. Och det var det som var roliga på universitetssatsningen där, att man tog in många olika kompetensområden för att få ihop det här. Och sen att allting dessutom fungerade i färgburk och att det gick att använda industriellt. Det är ju arbete som har gjorts långt, långt senare, men som också liksom en blandning av skicklighet och tur som vanligt när det kommer till sådana här grejer. Allt är inte förutsägbart, utan det måste ha lite flax också.
När var det du blev operationell i bolaget?
2013 började jag jobba i bolaget. Och innan det var jag på Powercell, ett annat väldigt fint Göteborgsbolag för övrigt, på Hisingen. Så jag fick en dos där av ganska högteknologisk satsning inom ett helt annat område förvisso, men ändå begynnelsens tider utan kunder och framförallt betalande kunder och så vidare. Och det där lärde vi oss ju väldigt mycket på under den resan, och mycket av det fick jag ju med mig in i iTech som vid det tillfället inte heller hade betalande kunder, utan var beroende av långa utvecklingsprocesser och godkännande processer av olika slag.
Gott. Innan vi släpper det här riktigt ursprunget av Selectope, visst är det samma medel som används i kattbedövningsmedel, eller hur var det?
Ja, det är många som drar upp den där analogin, och den stämmer ju till viss del. Just katter och en del säger hundar, det är en väldigt specifik tolkning av det. Det används som sederande läkemedel inom veterinärmedicinen rent generellt, och jag tror att många olika djur är föremål för den ibland. Det är alltså en fas där man söver ner djur under väldigt kontrollerade former för att göra vissa mindre ingrepp. Det finns tyngre narkosläkemedel att ta till, men det här används. Men det används faktiskt också i vissa sammanhang, inte så himla ofta, men ibland också i humanmedicin av samma skäl, att söva ner. Och det är det som är det intressanta, att i havsturpan så gör det precis tvärtom. Du blir inte nedsövd som havsturpan, utan blir hyperaktiv.
Och då är ju frågan jag ställer mig själv, undrar hur många olika ämnen ni fick prova innan ni hittade Selectope?
Ja, jag kan faktiskt inte svara på det, men de forskarna som var med har ju i alla fall bevittnat om att det var ett antal, kanske 5-6 stycken som fanns med på shortlisten där i slutet när man hade gjort alla andra avväganden. Och jag tror också, jag vill minnas att jag hört att det var någon annan molekyl som borde varit den mer attraktiva, och att det här borde varit ett negativt test, att den kanske inte borde gett utfallet alls, men om det stämmer så är det väl en sån här klassisk grej inom vetenskapen, att det man inte trodde skulle funka faktiskt funkar, och blev den succén man sen byggde allting på. Så att jag vidmakthåller att tro på att det ungefär var så.
Ja, men det belyser ju definitivt värdet av att fullfölja testerna enligt vetenskapliga procedurer.
Ja. Men man kan inte veta allt.
För fan, jag kommer ihåg liksom, gymnasiet och högstadiet. Man fick göra liksom, så här, 89 tester av samma grej, och man förstod aldrig riktigt varför. Men ja, obviously, iTech belyser värdet av att fullfölja sina tester. Men du, strålande Filip, kan vi gå in lite mer på verksamheten? För det är nog, ni producerar Selectope. Hur är det ni säljer detta, och hur inkorporerar detta? Hur kommer Selectope från er till bottenfärgen på båtarna?
Ja, just det. Som nämnt då, så är ju Selectope en molekyl som säljs i pulverformat. Den tillverkas i fabriker som annars också gör läkemedelsaktiva substanser, så kallas API. Alltså de aktiva substanserna i läkemedel, så att den hanteras på samma sätt och levereras med stor försiktighet i pulverform till stora färgbolag. Vi kan komma tillbaka vilka de är sen. Och i deras produktionsprocess så blandar man i detta fallet Selectope-pulvret ungefär i samma stadie som man också blandar i andra så kallade kobiosider, som antingen levereras i pulver eller i vätskeform. Och sen gör man vad man gör i en färgfabrik och blandar och har sig i rätt ordning med alltihopa, och 24 timmar efter man har startat brukar man ha ganska många tusen liter färdig färg som sen hälls upp på 20 liters dunkar och sen skeppas vidare till den docka eller det varv som sen ska applicera färgen. Så vi säljer pulver och får betalt i kilopris. Och sen får vi då ha ett avtal med de här kunderna i bakgrunden på allt det här då, som reglerar IP-rättigheter, för våra molekyler är skyddade av patent givetvis, men också myndighetsgodkännanden som vederbörande behöver ha god access till också. Så att det blir ett litet kontraktuellt förfarande som ibland kan ta ett längre tid än vad man tror. Men när det är väl plats så kan leveranser börja ske då i industriell skala.
Hur funkar patentskydden där? För ni kan väl inte patentera ett ämne? Men ni kan patentera ett ämne i en produktion, eller hur är det?
Ja, man kan patentera... detta var en befintlig molekyl till och med, så den, molekylen gick ju inte att göra så mycket åt. Men därmed, dess användningsområde var ju hade innovativ höjd. Att den faktiskt fungerade så som jag beskrev, och att den dessutom har funkat färgformuleringar, så att säga. Och har den här antifouling-egenskapen, det var ju ett patent man var tidigt ute på med för de här forskarna. Och sen har man byggt på det där för att stärka dess livslängd i patentet genom att komplementsmolekyler som man patenterade ihop med, och man har hittat olika mer kemiska strukturer som man också patenterar selekt ihop med. Så precis som du nämnde så är bolaget 22 år gammalt. Ett patent är ju 20 år gammalt, så det första är redan väck. Så nu lever vi ur ett patentperspektiv på nya patent som har framkommit efter det första innovationsdatumet, så att säga.
Och hur ser den patentportföljen ut? Alltså hur långt sträcker den sig? För det här är ju väldigt viktigt, tänker jag, för hela caset.
Ja, det var nog viktigt framför allt. Men visst har den betydelse nu också. Jag ska flika in där och säga att de myndighetsgodkännanden som sådana här molekyler är behäftade med har nästan en ännu större vikt än patent.
Okej, är det FDA approval liknande då? Eller?
Ja, liknande, det är ju inte FDA. Nej, utan precis. I USA är det EPA, men i Europa så är det ECHA, kemikaliemyndigheten i Europa, och så finns det motsvarande i Kina, Japan, Korea och så vidare. De är i många länder, särskilt i Europa, USA och vissa länder därutöver, så pass strikt hållna så att det är ett patentskydds liknande förfarande runt om där. Man kan inte använda vår data hur som helst. Man kan inte bara göra ett generika på det här och tuta och köra, utan man måste själv trycka igenom sin molekyl i processen, även om den råkar vara samma molekyl.
Vad händer om, ponera att jag startar Gedda Färg AB och så ska jag börja kränga detta, och jag kommer till ECHA och så säger jag att ja, jag vill göra detta. Kommer de säga att det är bara ni som får göra det, eller kommer jag fortfarande få lov att ansöka, bara detta tar jäkligt lång tid och mycket pengar?
Ja, men Gedda Färg AB kommer ju registrera för en färg, gissar jag då. Och för att göra den färgen så kommer myndigheterna då kräva in alla registreringsunderlag, det vill säga dokument för alla dina ingående substanser som kräver godkännande. Och då är det ju REACH för allt som inte är biocider. Biocider är BPR. Och har du inte det där så kommer du inte igenom. Och för att få det där måste du gå till leverantörerna av de här olika kemikalierna och be om ett tillstånd att få peka på deras godkännande. Och på så sätt binder ju vi upp kunderna. Det vill säga att ja, det kan du få, men då får du inte köpa den här substansen av någon annan. Och på så sätt skapar man en affärsutrymme där med exklusivitet förhoppningsvis då.
Men så du menar att du till era kunder säger att ni får inte lov att handla det av någon annan?
Ja, det är en position man kan ta där i den förhandlingen, att ska de ha access till våran data som vi investerat mängder med miljoner i, ja, då får de också förbinda sig och köpa exklusivt från oss så länge vi har ett godkännande eller något sånt där.
Men du menar från era kunder som köper in av er, och inte ni som köper in material från underleverantörer, om jag fattar rätt?
Ja, men precis. Jag pratar om hur vi förhåller oss till våra färgbolagskunder.
Ja. För visst är det, jag såg någon graf, jag har gjort min hemläxa här, jag har ju kollat på din Red Eye-presentation här, vet du. Och du hade en fin graf där du visade uppgående priser på vad jag tolkade det som, nu kan det inte vara någon poxy residue, ökade priser helt enkelt under, i alla fall under 2022 här, på de här, är detta material som ingår i eran lösning, eller var det andra antifoiling agent som används av andra? Den frågan
får jag. Ja, det där var ett exempel för att visa hur färg blir dyrare och dyrare när andra nyckelkomponenter skenar iväg i pris. En av de här graferna hanterar ju, som du precis nämnde, epoxy. Det är ju inte något som antifouling berörs av, utan snarare ett exempel för en annan stor produkt som används hos färgbolagen, nämligen korrosionsskydd. Men jag visar också en graf på lösningsmedel. och prisökningarna kring lösningsmedel, och det är en väsentlig del av färgen i produktionsstadiet. Och det är klart, drar den iväg 100, 200, 300% i kostnad, då har man ju problem med kostbalansen på hela den här burken, och då är frågan hur mycket av det där kan man föra vidare till slutkund. Och svaret som det där resulterade i den här prestationen var att ja, det kan man göra till vissa kunder, men det blir allt svårare att ju dyrare den här produkten var från början att fortsätta försvara ännu högre priser på den. Utan då valde ju ofta redan att ta en mindre exklusiv produkt, om du förstår vad jag menar, som redan hade blivit dyrare på grund av alla råmaterialpriser, men inte extremt dyr. Och när vi kom igenom corona så trodde ju alla att det där aldrig skulle hända till att börja med, och att nu var det ju liksom back to normal. Så var det ju inte, utan då kom ju de här prisproblematiken, vilket gjorde att alla komponenter blev jättedyra, och då straffades ju de där bästa färgerna på marknaden, för de blev ju nästan ohutligt dyra för slutanvändaren om man skulle föra vidare all den där kosten. Nu har de hittat sätt att hantera det, så nu verkar det vara lite bättre miljö igen.
Vad innebär detta för er? För jag kan se att det spelar ut sig på lite olika håll. Ett, det kan väl bli så att färgbolagen söker mer USP och kan då tillsätta ert ämne. Eller B då att de slutkunderna, Maersk, MEC etc. väljer att gå, eller de som producerar båtarna, väljer att gå med ett totalt sett billigare lösning bara för att det är dyrt ändå. Vad innebär de här prisökningarna för er skull?
Ja, för vår skulle innebära lägre volym av producerad färg med Selektope. För Selektope ingår i färg som generellt sett är i premiumnivån, ganska dyra färger. Och nu nämnde du två stora aktörer som ändå betalar mycket för färg. Så har man dem på listan så spelar det kanske ingen större roll. Men alla andra är ju mycket mer prismedvetna och har inte samma kunskap om antifouling heller. Så det blev ju en volymsättning där i premiumsegmentet. Men det var också, alltså de här prisökningarna reflekterar egentligen ett annat problem också, det är logistikproblemet. Alltså det var inte bara att det var kanske ett små svårt att ta på att liksom utvinna materialet, men det var ju nästan, eller blev i alla fall ett lika stort problem om inte större, att frakta material och råvaror runt om i världen så som man har fraktat förut. Och då blev det dyrt bara av den anledningen.
Det är fortfarande svindyrt. De stängde ju ner Shanghai bara för någon, vad var det, typ 3 veckor sedan eller något. Och nu upplever vi västvärlden som att corona är över, men så är det inte i Kina. Så att,
Exakt, så det här hjulet bara fortsätter att komma med dåliga nyheter. Först var det corona, sen var de här enorma prisökningarna, och sen var det prisökningar ihop med nedstängningar i Shanghai som gjorde att många färgbolag och tappade volym där. Man kunde inte ha sina fabriker öppna, varven kunde inte öppna. Så visst har det varit väldigt mycket elände sen mitten på 2020 för den här industrin. Men nu ska man ändå kom ihåg att shipping är ju nyckeln i alltihop. 80% av allt som fraktas är ju ändå på båt. Och det är inte så att hela världen har stannat, även om liksom vissa saker börjar bli dyra. Utan det snurrar ändå på i bakgrunden där. Och så som det verkar är ju saker på väg att bli lite mer balanserade där ute. Och fartygen ska ändå upp och docka. De får inte dispens att vänta med sina dockningar och så vidare. Så volymen kommer tillbaka. Man hittar vägar för runt Shanghai och dockar i andra länder kanske. Shanghai öppnar väl upp snart igen dessutom, och så börjar väl återgå till någon form av normalitet. Så att det är tillfälliga hiccups för det där som vi inte egentligen bryr oss om på lång sikt, men man får ju försöka hantera det nu när man står i det.
Nej, jag håller helt med dig, för att hur man än vänder och vider på det så är shipping det effektivaste sättet att frakta saker och ting. Vilket innebär kort och gott att det är skitsamma hur liksom båtarna drivs i framtiden. De kommer alltid behöva bottna färg i vilket fall.
Mm. Ja, men Sverige, det kommer inte runt det här problemet. Och därför är det en återkommande marknad på 10-15 000 dockningar per år på stora fartyg som är våran och våra liksom kollegor i branschens möjliga intjäning. Och det är ganska mycket. Ja, men det är ju alltid, oavsett konjunktur, 10-15 000 dockningar och kanske 1000-1500 nybyggnationsprojekt av större fartyg. Alla de måste ha antifouling. Det är ingen som seglar runt utan. Så att...
då, när du säger att de måste ha antifouling, vad om man inte väljer, för att då, jag antar att ert brand Selektope används lite som jag tänker med Gore-Tex. Att du köper en jacka och så ser du att det är Gore-Tex-teknologi i den, så den andas liksom. Jag misstänker att det är samma. Du köper Jotuns färg och så står det att det är Selektope i.
Ja, det är dit här vi vill få det. Det är en bransch som aldrig har jobbat med den typen av ingrediensteknologi branding förut. Det är en jättejobbig match för oss att gå den vägen. Vi har liksom inte ens ett konsumentstöd. Vi är för långt bort från konsumenten. Alltså det är inte så att Marcus Jedda kan gå till H&M och säga att jag köper bara kläder fraktade med båtar som är målade med färg by Selektop. Liksom. Det är så långt bort så det kommer liksom aldrig, vi får inte den där hävstången som Mips får, hjälmbolaget till exempel. För där är det ju du och jag som privatpersoner som köper en hjälm. Det är klart att det är vi som gör valet om det ska vara den där loggan på eller inte. Så de har ju en lättare väg att gå på det sättet. Men vi vill försöka kopiera det de har gjort på något sätt i våran bransch då. Mm. Och just vår huvudkund Chugoku använder ju Selektop. De har ju till och med börjat skriva Powered by Selektop, vilket ju är väldigt mycket mitt i prick på vad vi vill att alla kunder ska göra. För det är verkligen en extra kraft. Det finns ju ingen substans i världen som är så kraftfull som Selektop.
Det är ju, jag jobbar ju faktiskt deltid i hamnen här i Göteborg, som är den goa gubben jag är ibland, så för lite extra knäck. Och där ser jag ju faktiskt, och det är mycket Maersk, det är APM-terminal, så det är Maersk-båtarna då. Ja. Och där ser jag, Chugoku är ju huvudproducenten av deras båtar, right?
Ja, om Chugoku är huvudproducenten av antifouling för dem,
nej, eller? Nej, Chugoku gör väl båtarna, eller har jag blandat ihop?
Ja, de blandar upp. Chugoku är ju ett färgbolag, står för Chugoku Marine Paints heter det egentligen, och det är ett färgbolag. Varven som bygger de där är ju oftast när det kommer till stora containerfartyg koreanska varv, och då heter de ju Hyundai Heavy Industries HHI eller Samsung Heavy Industries SHI eller DSME kan de också heta. Och det är varvsnäringen, det är helt frikopplat från färgbolagen.
Mm. Okej, okay. Men jag tror i alla fall jag har sett Chugoku-loggan på båten, så att jag tror det kan vara så att de har loggan i där vid hytten om man säger. Vid landgången faktiskt. Men så det är lite ballt.
Kan hända att de brandar upp om de har fått måla det fartyget. För det är mycket färg. Ska man ju veta att ett färgbolag är ju inte bara antifouling. Utan det är ju alla ytor du faktiskt också ser med ögat. Som är enorma ytor. Vet ju du som har jobbat i containerhamnen då.
De är ju sjukt höga. Alltså båtarna, bara för att folk ska få lite av en bild här. Alltså om du ser en Maersk-båt nära så ser ju de jäkligt stora ut. Och då ska du veta att de sticker mellan 14 till 18 meter under vattenytan också. Och sen har du då däcket och sen har du balkonger liksom. Så att alltså det är ju sådana volymer. Det är ju lätt att de kan stapla, ska vi se här, kanske en 30 container högt. 20-30 container högt ungefär, inuti båten och utanpå båten. Det är ju helt sjukt högt alltså.
Ja, men det är ju precis så. De största som kommer till Göteborg är ju de här Triple E-serien från Maersk, och det tror jag är 14 000 containrar i definierad kapacitet. Och kan det vara 350 meter långt och sticker därmed ganska djupt. Så att det är klart att det är en intressant målgrupp. Mm. Otroligt mycket färg som ska på undersidan av vattnet. Den våta ytan blir väldigt, väldigt stor. Intressant nog är ju då att det finns ju en hel del tankfartyg av ungefär samma kaliber när det gäller längd. Men eftersom skrovet är mindre strömlinjeformat på tankfartyg, mer som en låda, så blir det ännu större yta och de går ännu djupare. Så skulle man få en VLCC som det heter då, Very Large Crude Oil Carrier, så skulle man ju ha på ännu mer färg. Det är klart, det där är ju mumma för ett litet bolag som oss att kunna få på några hundratusen i värde där. Kanske uppåt miljoner till och med på ett enda fartyg. Så att, ja, fler sådana.
Och ni säljer kattsömbesömningsmedel.
Ja, det var ju du som nämnde just katten. Du kanske har snöat in på katten, jag vet inte. Ja. Men det är ju ett sederande läkemedel som vi då har twistat till lite och använder i färgburken.
Ja, jag försöker bara skoja till det lite. Ursäkta mig. Nej, men vad var det jag tänkte på? Jo, och om man inte väljer Powered by Selektop, som jag tyckte var riktigt nice brandat, vad har ni för konkurrenter?
Ja, men man kan väl säga att det finns alternativ för ett färgbolag i alla fall. Så att, ska man inte då gå på veterinärmedicin som du nämnde då, att, så finns det mer konventionella tekniker att ladda burken med extremt mycket kopparoxid. Det är ju så nästan alla gör. Det är en beprövad teknik som man har hållit på med 20 år, så varför byta något som funkar tillräckligt bra, tycker många. Men sen finns det ju då silikonbaserade färger som bygger på att silikonolja finns tillgänglig på ytan och gör den väldigt hal. Och då glider ju grejen av som försöker växa på. Det där kanske 10% av världsmarknaden där man ser en viss ökning, framförallt på snabbgående fartyg. Du nämnde containerfartyg, exempel. Men sen är det då biocider som gäller, även i silikoner för övrigt. Så att vår molekyl Selektop finns definitivt, åtminstone på ett teoretiskt plan, tillgänglig för båda de här olika färgtyperna då. Silikon och den traditionella självpolerande antifoulingfärgen då. Där den självpolerande antifoulingdelen är 90% av världsmarknaden. Det är den man vill vara i. Och det är där vår molekyl finns för närvarande.
Okej. Okej, och hur mycket är det här själv antifouling? Är det du benämner som kopparoxidbaserad färg?
Ja, men den är traditionellt väldigt kopparbaserad, självpolerande färg. Det är helt korrekt uppfattat. Och det...
Självpolerande innebär det egentligen bara att färgen lossnar, va? Om man ska vara
ja, i grova termer kan man väl uttrycka det så. Den är ju tänkt att för att en antifouling ska fungera måste ytan vara fräsch hela tiden. Alltså måste den då förnyas i takt med att hastigheter förändras på båten. Men du får inte polera för fort om det går fort. Utan det är ganska avancerad färg man pratar om. Så att när det går för fort så ska du inte polera för mycket. För du har ingen färg kvar sista året. Utan det där måste man hantera. Men visst polerar den av. Och har du lyckats perfekt så har den sista mikrometern färg lämnat ytan samma dag som du går in för omdockning 5 år efter första tillfället.
Vem trodde att färg kunde vara så här komplicerat? Det trodde inte jag i alla fall.
Nej, det finns många fler aspekter till det som vi kanske inte går in på nu, men det, jag trodde inte heller det var så här svårt. Så att blandar du i katthistorien i det så blir det ännu mer komplext. Det kan de inte ta vägen var som helst.
Shit alltså, shit. Men du, okej, okay, vi snackade lite på vilka typ av fartyg som är väldigt relevanta för er typ av teknologi. Hur stora marknaden skulle du säga att ni adresserar? Det där är en jävligt svår fråga, det vet jag. Men jag bara tänker, om vi ska bara, hur mycket av marknaden finns det kvar? Liksom, använder Maersk er teknologi eller liksom, hur ser det ut?
Ja, men vi kan bekräfta att väldigt stora rederier använder färg med Selektop. Och du är inte långt ifrån sanningen där, för att nämna ett av dem i alla fall. Va? Vi vet ju officiellt att Sten använder det, och de brukar sprida ringar på vattnet här i Norden. Så att, men när det kommer till marknadsandelar så vi har ju ett estimat på att skulle all antifouling som produceras i hela världen innehålla Selektop så borde det ligga någonstans på 3,5 till 500 miljoner dollar. Det är vad då? Det är 3,5 miljarder kronor, va? Mm. Och kollar ni sista årsredovisningen där så var det 52 miljoner kronor. Så kan du ju lätt förstå att det är ganska långt kvar innan vi har ens en märkbar marknadsandel. Då. Mm. Med det sagt så är det ju fortfarande så att inget fartyg i världen seglar runt utan antifouling. Och att samtliga antifoulingfärger innehåller biocider, och de flesta av dem dessutom antingen Selektop, koppar eller Econea, så att det finns inga tekniska begränsningar för hur stort det här kan bli. Dock tar det väldigt lång tid i den här branschen att förändra och få folk att betala för sig för antifouling och förstå att det är viktigt. Och det där är ett helt kapitel för sig, vad det är för drivkrafter som man behöver klämma till i den här branschen för att lyckas.
Mm. Och när du säger att ni bedömer att marknaden för antifouling är så stort. Jag vet att ni snackar lite om typ så här storlek på båtar och att de här, det var, ni har stora båtar, fraktfartyg, och sen har ni lite mindre kommersiella båtar, typ tugboats och liknande, va?
Mm.
Och sen har ni även då privat liksom yachtmarknaden. Kommer er teknologi någonsin bli aktuell för liksom privatpersoner?
Ja, det är den om man är japan till att börja med. Det finns ju ingen teknisk begränsning till varför den inte skulle vara tillgänglig, utan det handlar mer om hur trassligt det är att komma igenom vissa myndighetsgodkännande. Europa är väldigt trassligt. USA gör vi en jättesatsning ihop med ett amerikanskt färgbolag för att adressera hela den marknaden. Och det gör man ihop med ett färgbolag då. Specifik lagstiftning alltid då för fritidsbåtar, vilket gör att man får bygga ett litet annat case runt det och förstå att även det tar tid. Typ 4-5 år för att få ett godkännande. Så det är inga korta, snabba förändringar på den här marknaden, som du förstår. Du nämnde det där deep sea, de stora kommersiella fartygen inledningsvis där. Och det är klart att där ligger volymen. 10-15 000 sådana om året med i snitt 10 000 liter färg. Det är klart att det är väldigt intressant.
Ja, men det är klart. Det känns som ett väldigt naturligt sätt att påbörja marknaden. eller man säger, men tror du privatmarknaden, alltså Svenssons båtägare, att den marknaden är större, eller den måste vara mindre då, antar du, än Deep Sea Vessels?
Ja, den är väsentligt mindre i, dels för att det är mindre volymfärg, sen kanske man kan som färgbolag tjäna en hel del mer pengar för man kan ta bättre betalt mot konsument. Det är svårt som ingrediensbolag att rida på den vågen, som samma färgbolag gör ju samma inköp oavsett om det är en supertanker eller om det är en liten 5 meters motorbåt liksom.
Ja, det är klart.
Men sen så är det klart, värdet för oss ligger ju också, man ska förstå det, att för fritidsbåtsägare handlar det ju väldigt mycket om att slippa underhåll. Man, fram till kanske nu så har man nog inte behövt bry sig så mycket om bränslenotan. Idag gör man nog det i och för sig. Men annars har ju varit det här eländet med att man skär sig på tulpaner och att det är jobbigt att skrapa och få bort liksom.
Yeah.
I shipping så är det bara en, eller det är klart att det är en underhållsfråga där också, men där handlar det om att spara bränsle. Punkt. Det är det som är det viktiga.
Det är inga skönhetsaspekter.
Verkligen inte i shipping. Verkligen, det är ett Excel-ark som är supertråkigt, men ja, väldigt detaljerat.
Ja.
Men fritidsbåtar är ju intressant, för det som driver den utvecklingen är ju till slut opinionen hos var och en som använder och köper. Och där finns ju en potential att förändringen kommer snabbare. Att till exempel minimera biocidinnehållen. Varför köpa en färg som har massa biocider, det finns en som är snarlik som knappt har några biocider och funkar bra också. Och det där är ju därför vi ser möjligheten i USA framförallt, som är världens största fritidsbåtsmarknad, att kunna komma in där med färgbolag som redan har gjort en färg med väldigt mycket mindre koncentration biocider i än resten av produktrangen de har.
Ja, men det är ju svinsmart, för jag vet ju själv, jag har så mycket båt och så, tror jag att hamnarna, småbåtshamnarna i, på typ så här Kjell och Knippla, jag hänger en del, de är ju helt, alltså botten är ju helt död liksom. Alltså det är ju, ja, alltså det, ja. Du ser ju bara döda krabbor överallt och det är aldrig något levande. Och det är inte på grund av att det är en otrevlig liten bukt, utan det är ju, vet jag, att det är bottenfärgen.
Ja, det är intressanta slutsatser idag. Jag kan inte skriva under på dem, för jag har inte gjort några mätningar själv där, och jag kan inte säga att det är dött i botten här, men jag tror att Sverige ligger väsentligt mycket bättre till när det kommer till havsmiljö än stora hamnar i USA till exempel, där amerikanska marinen har sina stora hubbar till exempel, eller Port of Los Angeles där det är konstant 10-15 sådana stora fartyg hela tiden. Där har det ett helt annat läckage. Och det är också där debatten om koppar har startat, att koppar i sig har ju inte någon speciellt farlig miljöprofil om det har använts i normala doser på rätt sätt. Men när det blir sådana enorma koncentrationer på lokala ställen, då blir alla substanser problematiska. Det är ungefär som att vatten är okej att dricka, men skulle någon få för sig att här visa fruktansvärt mycket vatten, så blir det något sjukhusärende av det också. Men ja, du förstår vad jag menar.
Visst är det så.
Men en annan debatt i just havsmiljön är ju snarare vilka arter man lyckas transportera fram och tillbaka mellan världshaven. Och det finns ju kopplingar till antifouling. Förutom ballastvattentanken så finns det kopplingar till antifouling.
Mm. Det är jättespännande att du säger det, för det vet ju jag. Det är ju alltid mycket snack om att det kommer hemska krabbor och maneter åt något, framförallt. Klockmaneter är väl någonting som... Jag vet att jag hade inte under min uppväxt, men det finns nu i alla fall på västkusten. Så att,
Ja, det är säkert bra exempel.
Ja, så att det finns en hel del.
Ja.
Och ytterligare en sak jag tänkte på, Filip, det var just gällande liksom, er lönsamhet. Jag har ju sett att ni har haft en stigande bruttomarginal de senaste åren. Och just i dagsläget ligger ni väl någonstans kring 52-55%, eller vad är det där? Right.
Ja, det stämmer. Jag tror 54-55 i sista kvartalsrapporten på bruttomarginalen.
Är det den de typen av marginalerna ni kommer se fortsätta? Och hur kommer det spela ut sig? Det är egentligen en längre fråga, ursäkta. Hur kommer det spela ut sig på liksom, bottom line sen, på vinsten? Liksom, har ni tillräckligt med kapacitet för att växa just nu, eller kommer ni behöva öka OPEX eller något signifikant liksom?
Ja, just det. Till att börja med bruttomarginalen så vill vi ju gärna att den ligger norr om 50% i alla fall. Sen kommer det att variera lite grann beroende på kundmix och hur väl man hanterar prisförhandlingar som inte alls för varje leverans utan mer långsiktigt. När vi får höga bruttomarginaler nu så är det ungefär lika med en bättre kundmix där fler köper lite mindre men då också till lite högre priser såklart för att volymerna inte är riktigt samma som för de största kontorna som därmed också får vissa förbättrade prisnivåer. Men vi jobbar också i produktionen på att försöka förbättra prisnivåerna hela tiden. Hitta andra sätt att tillverka det här billigare. Så att vår ambition är definitivt norr om 50% hela tiden. Och kanske till och med ibland ganska långt norr om. Men det får vi återkomma till. Vad det gäller lönsamheten i bolagen så är det själva hela caset med iTech. Ni som har följt oss vet ju att vi är väldigt få. Vi är 9 anställda och har 3 till på konsultsidan och driver hela affären med det. Och det är ju för att det är ett bolag som sitter på massa goda och bra rättigheter till den här substansen, tillverkade hos en tredjepartsleverantör under våra patent, under vårt kunnande, men det är ju deras resurser som går åt för att producera den. Och så säljer man då, och kundledet är ju väldigt begränsat. Vi har ju nämnt Chugoku, vi kan ju nämna Jotun Hempel som ligger i närområdet, International som tillhör Akzo Nobel, PPG, KCC, Nippon Paints och så Sherwin-Williams och Kansai. Där har du egentligen 90% av hela världsmarknaden. Så det är inte så, det är inte så att man behöver 1000 säljare för att nå det här. Utan det är en extremt kondenserad och kompakt marknad. Vilket gör att vi inte behöver spela så mycket resurser. Utan vi lägger lite på R&D, vi lägger en del på myndighetsgodkännande, lite på sälj, lite på marknad och en del på produktion. Men det vi skulle kunna växa 3 gånger den här storleken och fortfarande skulle inte se något markbart på OPEX överhuvudtaget.
Okej, okay. Ja, men det är ju strålande. Så att, är det därför du skippar semestern och kommer jobba på att kränga in några nya nu då?
jag tänker skippa, jag skippar en semester. Jag ska åka runt med en båt som är extremt ren från havstulpaner och njuta av det, tänkte jag. Och sen tänkte jag att vi har allt på plats för att kunna åtnjuta en rejäl tillväxt här utan att behöva gå ut och leta folk eller investera i produktion eller någon annanstans.
Det är ju helt fantastiskt. Det låter jättebra. Har du något mer du skulle vilja förmedla innan vi wrap it up?
Nej, men det finns en sak man ska ta fasta på tror jag. Och det är förvandlingen inom shipping. Jag nämnde ju att det fanns ju en ganska komplex affärsmodell i shipping som gör att det händer inte så mycket. Men det där är förlegat kapitel utan nu är det en aktivitet större än någonsin inom hela branschen att faktiskt visa att man är världens mest hållbara transportnäring, alla kategorier. Och det kommer man ju att lyckas med den farten som man har börjat veva igång nu då. Och det där här ytterst kommer man att se därför att fartyg framöver kommer ha en indexrating på hur effektivt man driver ett fartyg. Alltså hur managementbolaget eller ägaren driver fartyget. Som sen kommer att ligga till grund för hur bra finansiering man får eller hur bra charter rate man får och så vidare. Och i och med att det där kommer upp på ytan så kommer alla ha ett incitament att ha bästa, effektivaste möjliga fartyg. Och då gäller det inte bara att köpa ett nytt fartyg som är effektivt. Du ska också underhålla det under 15 år. Så att det fortsätter vara så effektivt som möjligt under hela den här tiden. Och där kommer antifouling in. Så från att ha varit i en miljö där ganska få bryr sig om att betala för antifouling, för det är inte samma firmer som tar underhållskostnaderna som bränslenotan, så sitter man i ett läge där alla kräver bästa möjliga teknologi. Både färg och annat. Och där kommer lagstiftningen att gynna en acceleration av selektop-teknologin då. Det här träder i kraft 1 januari 2023 och drivs av IMO, då, FN-organet. Så därav är tidsfönstret för att ha en stor kundbas, vilket vi har etablerat under hela covid-perioden. Det tidsfönstret att kunna liksom skala upp på den kundbasen är ju otroligt intressant för oss.
Ja. Ja, men det är ju strålande, Filip. Väldigt väl sammanfattat. Och är det så att man har fler frågor så man får självklart höra av sig till dig. Jag vet inte hur du vill hantera det, men det får du göra som du vill.
Ja, jag är ansvarig så jag får ju ta den pucken helt enkelt. Men så är det.
Jättebra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En sak sista innan vi drar. Vi har, du, här får vi märka om du har lyssnat på vår podd eller inte. Vi kör alltid veckans volley.
Okej, okay, jag har inte lyssnat på poddar kan jag säga. Nej. Men det är spännande.
Det är bra, du bara säger det rakt upp. Det är så vi gillar. Men då är det så att du ska komma med en spaning du har gjort senaste veckan. Det är därför det kallas veckans volley. Och man ska inte riktigt vara förberedd på den. Det är därför vi gillar när du inte har koll på det.
Okej, okay, spännande.
Så en spaning, det behöver inte vara börsrelaterat, det behöver inte vara it-relaterat, utan det kan vara någonting du har lagt märke till senaste veckan.
Ja, det är svårt att inte få det att gå i ekonomins tecken med alla räntebesked som har kommit till höger och vänster. Och ska göra någon spaning så måste man ju liksom förhålla sig till peak inflation ganska snart, tror jag. Jag ser inte hur det här kan fortsätta utan att det får massa andra negativa konsekvenser hit och dit. Det är väl en spaning, men den kan ju vara lika mycket privatekonomisk som att man sitter och skakar lite på börsmarknaden ibland, dels som börs-VD och med pensionsfonder och annat, men också att någonstans tar ju liksom, blir ju liksom stopp i systemet när folks löner inte liksom överhuvudtaget hänger med i de här energipriserna och bostadsräntsrallyt som nu är på gång, för att inte tala om energipris, jag vet det, material till industrin. Så frågan är ju då hur industrin hanterar det här och hur har man tagit i för hårt i intecknandet av höga räntor på börsen och så vidare. Det blir spännande att se. Jag tror att man ser ett lugnande fenomen framöver.
Är det strålande, Filip? Jag har en snabb volley också, och det är att jag tror att mobilspelsmarknaden verkar rätt het faktiskt. Och så här in i lågkonjunkturstider så tror jag att mobilspel och så här in-app purchases är någonting som folk kan gynna sig när man kanske inte spenderar mer på lyxkläder och whatever man avstår från under en lågkonjunktur.
Ja, men det är en bra spaning det också. Och jag kanske ska tillägga då att om du har frågat mer generellt spaningen, inte bara hur de var sista veckan, så reflekterar man flera gånger om hur snabbt Greta-fenomenet försvann ur mediebruset när man började prata om i och för sig väldigt tragiska händelser i form av krig, men sen också alla de här finansiella skakiga nyheterna. Jag tror ju att Greta-effekter, om man får uttrycka sig så, som ett ramord för cleantech och miljödriven effektiviseringar av industrin, att det kommer komma tillbaka igen. Det finns ju inte på kartan att det var en fluga, utan jag tror att det underliggande kommer komma tillbaka en väldigt intressant tid för den typen av bolag som faktiskt försöker göra saker och ting smartare utan att man för den dagens skull ta bort saker från vår levnadsstandard.
Jag håller helt med dig. Nej, nu värderar ju investerare definitivt kassaflöde. Det kan man inte säga något annat om.
Ja.
Men du, Filip, strålande. Tack så hemskt mycket. Både för de fina volleysarna, men framförallt för det fina caset och att du tog dig tiden och delade med dig av ert fina bolag.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Kul.
Så att, och då får vi både här från Någonting om aktier, önskar en fortsatt trevlig vecka. Och lika så vill vi göra till våra kära lyssnare. Vi önskar er en fantastisk, fortsatt trevlig investeringsvecka. Men innan jag släpper iväg er måste jag även påminna er om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation, och utgå alltid från din egna analys. Med det sagt, gänget, får jag önska en fortsatt trevlig sommar. Ha det gott. Hej.
Hold up. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.